Sveriges Radio.
Förtroendet för kungahusen i Norge och Storbritannien, ja, det är fullkomligt rasar. Men i Sverige, där är det helt andra bullar.
Och det här är ju remarkabelt. Svenska kungahuset når alltså sin högsta förtroendenivå någonsin.
Kan det vara så att kungahuset sitter på någon form av succéstrategi?
Ja, man undrar ju vad förklaringen är till den här nya rekordnoteringen.
Är det så att de sitter på någon form av hemligt vapen? Finns det S i rockarmarna i kungahusets olika uniformer? Du lyssnar på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert är
Ebba Kleberg von Sydow.
Omvärlden står i lågor. Det är krig, det är ekonomisk oro, det är sviktande förtroende för flera stora institutioner. Det här är inte muntert. Men mitt i allt det här så finns det faktiskt ett väldigt klart lysande undantag, Ebba.
Ja, men det är den här nya förtroendebarometern från Medieakademin som alltså visar att svenska kungahuset mot alla odds har nått en ny toppnotering.
Från början tänkte jag, har de firat det här ute på Drottningholm? Men nu har jag ändrat mig. Nu är jag inne på hur har de firat det här ute på Drottningholm?
Alltså,
var det någon gammal dammig flaska bubbel som plockades fram och ryckte man upp en påse tryffelchips kanske?
Jo, jag har upptäckt att det finns ju sådana som smakar tryffel också nu. Och det är inte heller så dåligt. Tryffel tycker jag är fantastiskt gott.
Vi fick ju veta i podden Värvet att tryffelchips, det är kungens snacks of choice.
Ja.
Men du, tillbaka till det här rekordet, Ebba.
Ja, och titta, om man känner vår kung rätt så är det också så. Alltså lite firande, men sen är det back to business.
Back
tillbaka
to business.
Till jobbet. 53% av svenskarna säger alltså att de har ett stort eller ganska stort förtroende för vårt kungahus. Och det är den högsta siffran sedan de här mätningarna började.
Mm. Men varför går det så här bra då, Ebba? Törs du analysera lite?
Ja, men alltså firanden verkar ju vara en del av receptet på framgång här. De senaste åren så har vi ju sett jubileer som knyter ihop historia och samtid. Jag tänker på firandet av kungen, 50 år på tronen, 2023. Stort firande över hela landet och också 500 år sedan Gustav Vasa. Och det verkar ju ha gett resultat.
Om det där stämmer nu, vilket jag har anledning att tro att det gör, då har kungen ett par riktiga S i rockärmen nu framåt. Kungen själv, han fyller 80 på Valborg. Och sen har vi kungen och drottningen, de firar 50 år som gifta. Ett guldbröllop som kommer att firas ordentligt. En riktig kärleksfest, om jag läser in allt korrekt.
Jajamän. Ja.
Och sen har vi ju kronprinsessan som nästa år fyller 50, så firanden finnes.
Ja, och att det här 50-årsfirandet också blir någonting extra, det fick vi ju en hint om när hovet presenterade sitt budgetunderlag. För inför planeringen av firandet 2027 då, så har hovet bett om extra anslag, vilket Expressen rapporterar om.
Jag tror de ska ha de där extra pengarna till. Alltså, det, ja. Alltså, är det liksom menyn? Är det fyrverkerier? Hoppas
det ska
inte fejas. Fyrverkerier.
Nej.
Är det det? Okej, ny utebelysning. Nåväl. Samtidigt så är ju faktiskt läget betydligt skakigare i andra monarkier. Vi har det i det norska kungahuset. De ser ett, alltså kraftigt räcker nästan inte, ett enormt förtroendetapp i och med de pågående skandalerna. Och sen har vi ju Storbritannien, alltså där har det ju varit Harry-dramat, om man tittar några år tillbaka i tiden. Och sen hela den här fullkomligt vidriga härvan kring exprins Andrew och även hans fru faktiskt har ju också liksom kletat ner monarkin. Så jag kan inte låta bli att tänka att undra om inte det där faktiskt hjälper Sverige lite, att man har hållit sig på banan. Man lyfter fram det positiva i ett stabilt och faktiskt skandalfritt kungahus i det här läget.
Ja, men de här kontrasterna kan ju förstås också vara någonting som spelar roll, för naturligtvis ser vi ju nu hur turbulent det faktiskt kan vara i ett kungahus. Och då uppskattar vi ju helt säkert den här stabiliteten här hemma, och de som trodde att den här typen av diskussioner kring monarki som nu råder i Norge och Storbritannien, ska vi ens ha det, att det skulle spilla över på oss, de tycks ju ha haft fel.
Det skulle inte förvåna mig om det finns andra kungahus som kastar väldigt avundsjuka blickar mot det svenska kungahuset just nu. Och det kan jag säga, hade jag varit kommunikationschef på hovet, då hade jag skrivit ut den här grafen från den här förtroendeundersökningen från Medieakademin. Ja. Sen hade jag smält upp den på vartenda kylskåp på hela slottet. Vartenda personalrum, jag tänker där de byter om. Alla hade fått det på sina skåp om de nu har det som jag målar upp här nu. Alltså kungahuset har inte varit så här populärt tidigare.
Nej, alltså vi såg ju starka siffror under 90-talet och början av 2000-talet. Mm. Då hade vi ju en glansperiod verkligen med gulliga kungabarn som växte upp inför svenska folkets ögon. Vi hade vanligheten som mötte sagan och idyllen. Alltså du vet, de gick i vanliga skolor men de var ändå prinsar och prinsessor. Mm. Men sen handlade det såklart också om vilka människor det här faktiskt är och hur de här människorna är. Jag tänker på kronprinsessan Victoria och hennes öppenhet kring ätstörningarna som ett exempel, alltså i slutet av 90-talet. Det här gjorde ju henne väldigt mänsklig. Skapade liksom en förståelse för pressen, för hela rollen och kanske också lite grann priset de här människorna betalar för ett så ständigt livslångt påpassat liv.
Ja. Internationellt så fanns det ju också en stor fascination för kungligheter vid den här tiden och den drevs ju väldigt mycket av att prinsessan Diana var så otroligt populär. Mm. Det fanns ju nästan en personkult runt henne som ju sen blev ännu större när hon tragiskt omkom. Men för det svenska kungahuset kan man inte säga att det har varit en spikrak trendkurva uppåt. Man har fått nöta på.
Ja, 2004 så blev det absolut ett hack i kurvan då efter kungens uttalande om Brunei.
Nej, men för det blev ju en av de största kriserna som svensk monarki har upplevt i modern tid. Kungen fick i en radiointervju då frågor ifall kungen upplevde sultanen av Brunei som en diktator. Och då nekade kungen till det. Det gjorde han inte. Han sa, jag upplever det snarare tvärtom. Han har ju en kolossal närhet till folket. Slutcitat. Det var alltså vad kungen svarade på det.
Ja, efter det här besöket i Brunei då. Och det här är ju ett typiskt exempel på en sån händelse som fick hård kritik och som direkt slog mot förtroendet. Men samtidigt, några månader efter detta, i januari 2005, så håller ju kungen ett av sina allra bästa tal på minnesgudstjänsten efter tsunamikatastrofen.
Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. För ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Jag vet något om den saken. Tänk om jag, som kungen i sagorna, kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska.
Men så smäller det till och så blir det en krisperiod till. Och nu tänker jag på den där boken.
Boken.
Den motvillige monarken. Den utlöste ju en massiv mediestorm kring kungens privatliv. Ja, då fick vi ett bevingat citat igen.
Vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar.
Men sen vänder, alltså vänder det verkligen.
Ja, men sen börjar ju kurvan stiga igen. Kanske, tänker jag, inte så mycket tack vare någon enskild händelse så, utan snarare att liksom lugnet börjar lägga sig. Dammet lägger sig efter alla de här skandalerna. Mm. Och förstås ändå en nyckelperson, nämligen kronprinsessan. Det är också då Victoria börjar steppa upp. Och förstås också när kärlekssagan mellan henne och Daniel från Ockelbo spelas upp inför våra ögon.
Det blir ju en ny epok i svensk monarki som tar sin början där. Vår viktorianska era kan vi väl kalla den med all rätt. Alltså jösses vad hon är populär, den här kronprinsessan.
Ja, hon är också så konsekvent i de här popularitetssiffrorna och väldigt, väldigt högt upp. Alltså hon ligger ju ofta högre än pappa kungen och högre än exempelvis våra mest etablerade partiledare. Hon associeras med ord som plikttrogen, modern, kunnig, men också folklig. En annan viktig del i Victorias succéera, det är ju förstås familjebilden. Alltså bilderna på Victoria, Daniel, den sprudlande glada lilla Estelle i början av 2010-talet. De symboliserar ju så mycket. Det är den här moderna, unga, kungliga familjen som ändå är så starkt rotad i traditionerna förstås.
Vill du ha det här?
Ja, det är pinnbröd här, Isabel. Det var jättegott. Lite knapigt på ena sidan kanske.
Ja, men spelar ingen
roll,
för du älskar
knapigt. Jag älskar
knapigt. Å ena sidan är det ju den lilla prinsessan i hundraåriga ärvda gamla spetsar och gamla klänningar. Mm. Men samtidigt också den här ganska vanliga, glada ungen som går på ur- och skurförskola. Och det här är nog viktigt för framgången.
Men alltså, räcker det verkligen med en enda person för att lyfta förtroendet för en hel institution?
Nej, det är ju såklart mycket mer som spelar in. Men Victoria blir ju en viktig symbol. Alltså hon står ju för framtiden för svensk monarki och att man då kanske upplever då att den tycks vara tryggad ytterligare en generation.
Men om vi tittar på de andra spelarna i det här läget så har ju kungahuset alltså varit osedvanligt disciplinerat de senaste åren. Man har fött gulliga små ungar, sen har man jobbat på och kungaparet, de slår ju ett slag för det här med pensionsålder. Ja, men det är bara en siffra.
Ja, och där är du ju också inne på någonting, Titti. För jag tror just att det här fokuset på arbete och på representation och på traditioner och historia, det är ju väldigt tydligt just nu. Och kanske känner man att man behöver det efter många år av bröllop, barndop och gulliga bebisbilder.
Så det där hemliga vapnet, det är kanske inte så hemligt ändå.
Nej, eller så har vi avslöjat det.
Ja, för kanske är hemligheten bara en klassisk, ganska tydlig, kunglig strategi. Stabilitet ska vi ha. Mm. Jubileer ska vi ha. En stark kronprinsessa som sakta men säkert förbereds för tronen. Det är toppen.
Där har vi det hemliga vapnet. Mm. Vi har ringat in det. Sen undrar man ju förstås hur länge den här medvinden kommer fortsätta. Och det kanske vi får återkomma till i Monarkerna.
Ja, alltså det är ju inte riktigt som för andra spelare i den här förtroendemätningen. Alltså det finns ju andra, Svenska kyrkan, ja, man lägger ju inte ner en religion i första taget. Men ett kungahus skulle kunna avskaffas. Så här är ju förtroendet stenhård valuta och jag tror man kommer att kämpa hårt för att hålla i de här siffrorna.
Kanske den viktigaste valuta de har.
Varför har kungahuset så högt förtroende nu? Hur har de lyckats med det här?
Och vem är deras allra största fan?
Vem har lägst förtroende för kungahuset?
Vad eller vem påverkar förtroendet?
Björn Rönnestrand, docent i statsvetenskap och en av personerna som arbetar med förtroendebarometern hos Medieakademin. Du gör oss sällskap. Välkommen till Monarkerna.
Tack så mycket.
Förtroendebarometern, den publiceras varje år och så har det varit sedan 1997. I år kommer den med en toppnotering för förtroendet när det gäller det svenska kungahuset. På vilket sätt skulle du säga att det här sticker ut?
Jo, men det sticker ut dels att vi ser en uppgång i 4 procentenheter då det senaste året i uppgång i förtroende för kungahuset. Men en annan intressant aspekt också är att kungahuset under en lång tid har fått ökat förtroende. Om vi går tillbaka till 2012 så ser vi en stadig och långsam ökning i förtroende som gör att kungahuset nu ligger över förtroendet för staten och för riksdagen och regeringen.
De här 4 procentenheterna, är det mycket alltså i er värld?
Ja, det är det ändå på ett års tid. Sen kan saker och ting förändras fort också om det händer något dramatiskt. Vi ser till exempel nedgångar i undersökningen för vissa institutioner som NATO som är större. Men det är ändå tillhör de institutioner som ökar mest.
Och vad är din analys av det?
Dels tror jag att det handlar om att man i en orolig tid, en orolig omvärld sluter upp bakom de här tunga traditionsbundna institutionerna i samhället.
Så lite nationell kris och oro, det kan faktiskt, jag ska inte säga vara bra för ett kungahus, men då vänder vi oss till dem.
Så kan det nog vara, ja. Och vi kan se också ett liknande mönster för en annan tung sån här institution som är Svenska kyrkan, som då åtnjuter lägre förtroende än kungahuset, kan jag säga då, men även har varit på den här resan att under ett antal år fått ökat förtroende. Det tror jag är samma mekanism. Att man vill på något vis känna ett behov av att sluta upp bakom stabila, trygga, stora institutioner.
Som institutet har mätt stödet för kungahuset länge, och en slutsats är att stödet för monarkin är större bland personer som är lite mer åt höger än vänster. Och i Sverige så har ju partier på högerkanten vuxit starkt de senaste 10-15 åren. Kan det återspeglas i stödet för monarkin?
Ja, men lite grann så tror jag att förtroendet, precis som stödet för monarkin, är ju högre bland sympatisörer till partierna på högerkanten då. Framförallt då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, även Centerpartiet.
Kungahus är ju av naturen väldigt traditionsbundna och en smula konservativa. Finns det fler exempel på sådana vindar utifrån det ni ser i era mätningar, Björn?
Ja, alltså något som kanske kan kopplas till det här ökade förtroendet för kungahuset är ju att man nog får säga att det finns en slags trend mot ökad nationalism, kanske man kan säga. Ett mer fokus på nationen som vi har sett under de senaste åren, att det blir viktigare. Och då tror jag att det hänger samman också med kungahuset på det sättet, att kungahuset är ju en symbol för nationen, och då kanske det blir så att människor då sluter upp bakom kungahuset mer.
Vad är det som påverkar att ett förtroende stärks eller att man tappar?
Det är en jätteintressant fråga, och då kan man få tänka dels här, vad innebär det att hysa förtroende för kungahuset? Och då tror jag att det finns en olika spektra där. Om vi tittar på det här och mäter förtroende, så kan man säga att det har två ben. Dels handlar förtroende om en upplevelse att en viss institution är kompetent och duktig på sitt jobb, så att säga. Och sen så finns ett annat ben som är mer känslomässigt, som handlar om att man upplever att den här institutionen vill en väl. Så jag tror att när man ser ett högt förtroende för kungahuset, så är den uppfattningen både att man kungahuset är kompetent när det kommer till att representera Sverige då, att de gör sitt bästa och vill väl.
Historiskt så ser man ju att stödet ofta ökar för monarkin i tider av nationell kris eller oro. Betyder det här att vi kommer kanske kunna få se ännu högre förtroendesiffror för kungahuset i nästa mätning som ni gör?
Ja, alltså förtroende för kungahuset har ju gått upp och ner, och nu har vi sett en ökning sedan 2012, men det föranleddes då också av en nedgång i förtroende. Så det är ju inte vågor upp och ner, så, men kanske ändå att den här trenden mot att knyta an kring nationens symboler kanske håller i sig ett tag till, och då är det möjligt.
Finns det något annat då som påverkar ett förtroende?
Jo, men det kan ju vara enskilda händelser som kan stå stor påverkan på förtroendet, som kunde se en nedgång i förtroende för kungahuset då i samband med Brunei och kungens uttalande i början av 2000-talet. Så att visst, enskilda händelser kan också smitta av sig på förtroendebedömningarna.
Åt båda håll då, naturligtvis?
Ja, så är det väl. Men jag tror att det kanske kan få en kraftfullare effekt om det är någon negativ nyhet som får stor uppmärksamhet.
Fast i kungliga sammanhang, Björn, ska man aldrig underskatta bröllop, gulliga bebisar och härliga firanden.
Det har du nog rätt i.
Vi satt här och spekulerade i huruvida kungen river ut de här artiklarna i tidningen och drottning Silvia möjligen klipper ut dem noggrant. Men vi gissar i alla fall att de sparar dem glatt. Har de skäl att jubla med en sån här mätning?
Ja, men tror ändå att förtroende är viktigt, att man känner tillit och liksom ett stöd för institutioner. Så att jag tror att de tycker att det är, skulle tro att jag tycker att det är bra.
Ja, alltså Björn, nu får du ändå bry på lite. Det är ändå otroliga siffror. Bland vilka har kungahuset starka stöd?
Så den typiska personen som har förtroende för kungahuset är ju en äldre kvinna.
Jag är 45, är jag en av dem?
Ja, då får du vänta i 20 år till.
Okay.
Den uppdelningen.
Är det en yngre kategori?
Okej, okay. Vill du bara kolla?
Ja, det är den yngre delen här. Och, nej, men det är, om man ser 65 och uppåt, där ser vi ett högre förtroende än andra grupper och även bland kvinnor. Men också så har vi den politiska dimensionen. Om man sympatiserar med KD, då har man oftast högre förtroende. Detsamma gäller för C och M och L. Och lägre förtroende, det återfinns ju bland sympatisörer till Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Beskriv den som då har lägst förtroende för kungahuset.
Ja, men det är ju man i 16-29-årsåldern. Där har vi det lägsta förtroendet. Och partipolitiskt ska det vara en vänsterpartist om det ska vara lågt förtroende.
Där har vi honom.
Då vet kungahuset vad de ska sikta inför kommande mätningar för att försöka bygga förtroende om man nu vill det.
Jajamensan.
Björn Rönnerstrand, som alltså är docent i statsvetenskap och en av personerna som jobbar med förtroendebarometern på Medieakademin. Varmt tack för att du kom till Monarkerna.
Tack så mycket.
Nu tar vi en lyssnarfrågan.
Hej Monarkerna. När jag gick mitt sista år på gymnasiet för ungefär 25 år sedan var jag på studiebesök på Uppsala universitet och Snärkes nation. De på nationen sa att de hade Sveriges näst största privata bibliotek. Den enda som var större var det som fanns på slottet. Fast eftersom det biblioteket inte hade någon utlåning ansåg de på Snärkes nation att deras bibliotek var Sveriges största. Nu, 25 år senare, har jag blivit lite fundersam kring detta. Stämmer det fortfarande att slottet, alltså kungen, har Sveriges största privata bibliotek? Och i sånt fall, vad finns det för böcker där? Jag som frågar heter Niklas.
Vi mejlade faktiskt hovet för att få lite hjälp att svara på den här frågan.
Ja.
Och det svaret vi fick är det här. Bernadottebiblioteket är inte privat i den bemärkelsen. Böckerna ägs inte privat av kungen. Boksamlingarna är ägda och förvaltade av Oscar den andres och Gustav den femte stiftelser. Det var det.
Det var det, eller?
Ja.
Men jag känner att man blir fortfarande nyfiken på det här som Niklas frågar om just. Vad finns det för typ av böcker där? Så om det är okej så tänker jag fylla på hovets svar lite.
Du har ju varit där.
Ja, jag har såklart. Ju faktiskt varit där. Och det är ju en fantastisk lokal. Man ser ju den ibland skymta på kungahusets uppdateringar på sociala medier och annat. Därför att det här biblioteket används till ceremonier och prisutdelningar och annat. Jag är ju väldigt tacksam för att det är så vackert med det här knarrande trägolvet där solen flödar in och även på de här otroliga bokhyllorna. Jag vet inte hur många meter upp i tak det är, men det är ju i alla fall då täckt från golv till tak i de här träbokhyllorna. Fullständigt magnifika. Och längst upp, det är så högt att det är liksom en liten balkong där uppe där man kan vandra.
Jaha.
Och liksom fortsätter hyllorna ytterligare högre upp. Men jag tänker att man behöver en rejält hög biblioteksstege för att nå väldigt mycket av det här.
Wow. Jag gillar ju den historiska kontexten.
Mm.
Då är det bra att veta att det var klart 1796, för det är verkligen ett jättegammalt bibliotek.
Det är ju det. Och då för att ytterligare svara faktiskt på Niklas fråga, ja. Vad finns det för böcker där? Så är det böcker med kunglig anknytning. Vissa av våra kungligheter har ju samlat på sig väldigt mycket böcker och då har man samlat dem här. Det finns också otroligt mycket fotografier, inte minst på Hagasässorna exempelvis.
Ja,
råkar jag veta mycket. Svartvita bilder. Det är liksom en enorm fotosamling, över en halv miljon bilder med kunglig anknytning. Och dels kan det vara bilder tagna av kungligheter, men också på kungligheter.
Mm. Jag har fattat också att det finns en del kartor och så där inne.
Ja.
Och sen när jag då gick loss lite på nätet kring det här så hittade jag något som hette hyllningsadresser. Jag visste inte riktigt vad det var.
Nej.
1100 hyllningsadresser. Men det visade sig vara olika typer av gratulationshälsningar, alltså stora maffiga saker, diplom, olika sådana utmärkelser. Det finns också lagda på hög där inne.
Ja, lagda på hög är nog ordet. Alltså det måste vara, det är ju faktiskt folk som jobbar med detta heltid, att liksom hålla koll på allt det här. För nej, man kan inte gå dit som vanlig icke-blåblodig och
okay.
Bara låna hem någonting. Men håller du på med typ en uppsats eller något liknande med kunglig historisk anknytning så är ju det här också ett bibliotek som jobbar med forskning och referenslitteratur och då har de en läsesal.
Mm.
Så du kan liksom gå dit och låna någonting och så bör de kunna hjälpa dig att du får liksom sitta där och gå igenom materialet.
Man kan ha tur också och lyckas boka in sig på någon form av visning, ja. Temavisningar och sådär har de ibland. Så är man väldigt intresserad så får man ju vara lite på hugget med det.
Mm.
Ja, det var det. De två kungar som samlade ihop mest, vill du veta vilka det var?
Gärna.
Jag vet att du vet det här, men det är Karl den 14 Johan och Gustav den 6 Adolf som tydligen var särskilt... Ja, de var hoarders på det här ämnet, helt enkelt.
Jag är också nyfiken på hur man fyller på det i modern tid.
Exakt.
Är det liksom Estelle och Oscars nötta gamla handbok för superhjältar, typ, som hamnar där nu? Inte vet jag, men jag tycker att det är en viktig...
Läderbanden här borta och här borta, plötsligt färgsprakande galen hylla.
Vi måste också teckna vår tid i den Bernadotteska historien. Jag hoppas det.
Jag håller absolut tummarna för lite sprakande barnböcker i ena hörnet. Har man en fråga till oss, då tycker jag att det är väldigt tydligt att vi gör verkligen vad vi kan. Hovet kommer med sitt svar. Vi försöker komplettera upp lite grann.
Ja.
Har man en fråga till monarkerna, då går det bra att mejla den här bara.
monarkerna@sverigesradio.se. Nu vet jag hur de kommer fira popularitetssiffrorna, Titti.
Ja, okej.
Okay. Jag bläddrar i den kungliga kalendern. Närvaro vid föreställningen Mamma Mia The Party. Och här är det nästan full uppställning. Det är kungen, drottningen, Carl Philip, Madeleine. Allihopa
Lägg
ska på med... Tyrolerdräkten tänkte jag säga. De ska
det är väldigt grekiskt.
Till Tyrol på Grönan, Gröna Lund i Stockholm, till den här festkvällen.
Men är det bara liksom en privat liten, nu drar vi ut på stan och firar?
Nej, man kan ju tro det. Alltså, Souvlaki-spetten kommer flyga. Det kommer vistas med servetter.
Detta. Hans majestät konungen, Karl den 16 Gustav, ett Souvlaki-spett i ena handen och så en servett som han vevar varv på varv över det kungliga huvudet.
Ja, nej, men det har också en kunglig koppling här. Det är till förmån för World Childhood Foundation. Men ändå, det blir ju tillfälle att dansa loss, tänker jag.
Ska man ha ett förtroende för någon som går på Mamma Mia The Party så ska det viftas med servett. Så här är det viktigt nu att de kungliga hakar på, tänker jag.
Ja, verkligen. Och väl ännu en bekräftelse på att ABBA har en stor och speciell plats i kungaparets hjärta.
Så här sa kungen själv till min kollega Carolina Norén på P4.
Var någonstans vi än åker runt omkring i världen, alla världsdelar, så har då det värdlandet i något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna. Så det har, den har vi levt med under alla dessa år.
Här pratar han ju alltså om Dancing Queen. Om man ska tro kungen så låter ju detta som Sveriges andra nationalsång nästan.
Jag tror han är något på spåren.
Och jag menar, det är väl ingen vild gissning att tro att detta kommer dyka upp i någon form i samband med guldbröllopet.
Hoppas. Är du en tzatziki-person, Ebba?
Ja. Alltså jag kan bada i ett kar med tzatziki i veckor, så gott tycker jag att det är.
Också en bild jag vill ha. Jag ska vända mig till din man direkt och se om han kan hjälpa mig att ordna detta.
Ja, din favorit i grekiska köket?
Ja, nej, alltså jag har ätit friterade auberginer i Frankrike, höll jag på att säga. Nej, men i Grekland en gång. Och det är bland det godaste jag ätit. Aldrig lyckats sitta sedan dess. Friterad aubergine byggde denna vackra kropp.
Ja, det låter så gott.
Sen tycker jag också, testa taramosalata om du är inne på röror du vill bada i.
Okej.
Jag tror att det är någon form av torskrom.
Okej.
Och mosad potatis. Men det är jättegott.
Ja. Vid tillfälle ska vi passa på att fråga kungen om hans favorit i grekiska köket.
Vid tillfälle.
Jag vill faktiskt veta.
Ja, samma här. Så vid tillfälle som sagt. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och du som är kunglig expert heter...
Ebba Kleberg von Sydow.
Hon som är producent heter Louise Malmberg.